återigen kravaller i samband med Sverigedemokraternas demonstrationer. Men ett tecken den senaste tiden är att det är de så kallade antirasisterna mot demonstranterna som utmärker sig värst, tar till våld och grips av polisen. Polisen menar till och med nu att det finns en speciell kommandogrupp som just inriktar sig på våld mot polisen. Motdemonstranterna blir alltså mer militanta och vi har träffat tre av dem. Antirasister kallar de sig. Vi kan säga att de heter Johan, David och Håkan. Och de är med vid sådana här kravallattacker. De berättar vad som hände i lördags i Stockholm City.
Det började med att bygga barrikader som inte hann bli klara innan polisen anföll med hästar och kravallkedjor.
Ja, vi sätter upp ett mål. Som den här gången så sattes det upp ett mål att den här fascistdemonstrationen skulle stoppas. Och sen så sker det en övervägning av exakt vilka medel behövs för att stoppa den här fascistdemonstrationen. Och sen så gjordes det den bedömningen att påkar, smällare, stenar var exakt de medlen som behövdes tillsammans då med barrikaderna. Och sen så skulle det inte vara någonting annat. Och det skulle inte ske någon skadegörelse, det skulle inte ske något onödigt våld mot enskilda polismän. Inga enskilda fascister skulle misshandlas.
Men ni tillhör en grupp som förespråkar rätt radikala medel för att stoppa högerfascism. Ni tror helt enkelt på våld som ett medel att förhindra fascism?
Ja, vi är väl de som är beredda att fysiskt konfrontera fascisterna. Därför att vi menar att det är nödvändigt att göra på det sättet. Om de använder argument så bemöter vi dem med argument. När de använder påkar, använder vi påkar. Så enkelt är det.
Men våld föder ju våld. Är inte ni av samma skrotekorn som högerfascister?
Även om formerna kanske kan te sig detsamma så står vi från en helt annan, har ju en helt annan grund för vad vi gör än polis och fascister.
Jämför ni polisen och fascisterna så att säga? Tycker ni att de är likadana?
Jag skulle inte säga att polisen är fascister. Däremot så måste man se att vårt sätt att bekämpa fascismen hänger intimt samman med vårt sätt att analysera fascismen. Och vår analys av fascismen, det är att det är ett sätt för vissa människor, huvudsakligen män, att försöka ställa sig på de redan mäktiga sida och försvara de privilegier som de rika har, som män har gentemot kvinnor, som svenskar har gentemot invandrare. Och uppgiften för våran del, när jag säger våran så menar jag de som är ute efter att omfördela makt och rikedom i det här landet. Uppgiften för våran del är ju då att bemöta fascisterna med de medel som står oss till buds. Så
det måste stoppas, och måste stoppas så krävs det våld i vissa tillfällen.
Ja, så enkelt är det.
Men folk som då läser om er i tidningen att nu har anarkisterna slagit tillbaka mot polis och sverigedemokrater med gatsten och bomber och sånt där, var det också med den här aktionen. Tror du inte att de kan, att det slår tillbaka mot dig själv, att de där anarkisterna, de är inte ett dugg bättre än sverigedemokrater?
Ja, nu vill jag ju säga att det var inga bomber utan det var hemmagjorda smällar, så vitt jag kände till. Och min erfarenhet av såna här aktioner tidigare, det är att folk ställer upp på det. Folk har ju ingenting att invända mot våld egentligen. I och med att folk har ju att det är det sättet i det här fallet som stoppar fascisternas demonstration. Och antingen är man ute efter att genomföra vissa mål och då vidtar man de åtgärder som krävs för att nå de målen. Eller så är man inte beredd att genomdriva målen, och då kan man ju titta på TV och se när flyktingförläggningarna brinner eller läsa idén och se att någon somalier har blivit misshandlad i någon korvkiosk framför någon centralstation i Mellerud eller någonting sånt där.
Men jag tycker alltså att i kampen mot fascismen så är vilka medel som helst tillåtna?
Ja, mer eller mindre. Det är liksom inte vi som har valt våldet. Det är den enda liksom motståndet. Alternativet i vissa fall. Det säger som sagt, det är absolut inte det enda sättet vi jobbar på. Men i vissa situationer på gatan så måste man vara beredd att konfrontera dem. Och när man konfronterar fascister så måste man alltid vara beredd på att det kan bli våldsamheter. Och det är ju liksom... fascisten använder våld, polisen använder våld. Och vi använder våld. Så enkelt är det.
Vad håller du på att förbereda nu inför nästa grej? 30 november.
Ja, det är inte förekommer förberedelser inför 30 november, kan man säga.
Ja, det kommer vara mycket, mycket fler folk än i vanliga fall på vår sida. Och vi anpassar oss naturligtvis till de förutsättningar som gäller.
Men det innebär då klartext att vi kommer att få se mer av våldsamma aktioner helt enkelt på Stockholms gator.
Så länge fascisterna går ut på våra gator så kommer vi vara här och stoppa dem.
Att äga rum, oavsett om polisen ger tillstånd eller inte. Sverigedemokraterna har dragit tillbaka sin ansökan, men olika antirasistiska grupper väljer ändå att trotsa ordningsmakten och demonstrera utan tillstånd. Anarkisten Tim, aktiv i Söderbor mot rasism, förnekar bestämt att det här kan leda till upptrappat våld.
Jag kan inte se det som en provokation att gå ut och bekämpa rasismen och den framväxande fascismen. Däremot så är fascismen i sig själv, att de går ut på gatorna, en provokation.
Om det uppstår våld, kommer ni att bemöta det då?
Jag anser att jag har rätt att försvara mig, det anser jag.
Men ni kommer inte att angripa?
Jag kommer inte att angripa, nej.
Men att alla demonstranter har den inställningen, det tror inte Kurt Nilsson vid ordningspolisen.
När detta blinda hat som ofta kommer till uttryck den 30 november kommer i full dager. Och då löper alla dessa ungdomar en oerhörd fara.
Kurt Nilsson, menar du att det här är våldsbenägna människor överhuvudtaget? Sen kör de under olika flagg.
Ja, det vi har sett. Tyvärr tycker jag, för det finns många seriösa inslag i den koalition mot rasism som är verksam över den 13 november. Men man drar till sig en pöbel från olika håll av människor som vi inte uppfattar har några som helst politiska ideal att demonstrera för. Man demonstrerar överhuvudtaget inte, utan man ägnar sig åt våldshistorier.
Det sa Kurt Nilsson vid ordningspolisen. Och Hem och skola i Stockholms stad och län vädjar nu till alla föräldrar att hålla sina barn hemma den 30. Skolungdomar ska inte användas som verktyg av professionella bråkmakare, säger Hem och skola.
Det är våldsamheter, bråk och kravaller som det har varit tidigare. Det är 5 dagar dit. Man har hittat sprängladdningar och man har utfärdat demonstrationsförbud i Stockholm. Inga som helst demonstrationer får äga rum den här dagen, har polisen bestämt. Det här har upprört vissa, till exempel socialdemokratiska riksdagsmannen och advokaten Hans-Göran Frank. Välkommen till Efter 2.
Tack, Ulf.
Hur ser du på det här?
Jag anser att man bör ordna det på det sättet, antingen utomhus eller inomhus på ett avgränsat område där man kan ordna med tillräckligt skydd för att ingenting förhoppningsvis ska hända.
Men polisen menar att man kan inte åstadkomma det här skyddet?
Ja, om de inte kan åstadkomma det här skyddet för ett avgränsat och möte på Norra Bantorget eller i Folkets hus, ja, hur ska man då överhuvudtaget kunna upprätthålla demonstrations- och yttrandefriheten? Jag vill säga till dig det att i lagen heter det att det här får bara göras om det är krigsfara eller utomordentligt allvarliga förhållanden.
Och
de förhållandena har inte inträtt, utan jag anser att här bör polisen se till att organisera det på sånt sätt att det går att genomföra. En eftergift här är mycket farlig för de här krafterna som försöker sabotera demokratin i vårt land.
Men gäller din plädering för demonstrationsfrihet även då den motsatta sidan, alltså rättigheten för rasister och andra att demonstrera?
Ja, jag anser att demonstrationsfriheten, den ska gälla alla, men det är självklart att om det är på det viset att man har bevis för att en viss grupp inte kommer att demonstrera utan istället kommer att använda sig av demonstrationsfriheten för att sätta igång med våld och terrorism, då måste man ju naturligtvis göra någonting åt det.
Kommer du att agera nu för att häva det här demonstrationsförbudet?
Ja, det har jag redan gjort, och jag talade ju med polisintendenten igår om mina förslag hur man bör organisera det här, och jag hoppas på att det här beslutet ska ändras. Men jag har å andra sidan sagt att jag vill bara delta som talare vid fredliga och möten som ordnas i demokratisk ordning. Och är det på det viset att man inte får tillstånd, så måste man enligt min mening följa det. Då kommer jag att avstå från att tala, men jag kommer att ge till känna min mening mot rasism och främlingsfientlighet på annat sätt, och jag kommer att göra det just den dagen.
Tack Hans-Göran Frank. Vi har faktiskt polisöverintendenten Kurt Nilsson med oss också i telefonen, som är ansvarig för ordningens upprätthållande i Stockholm den här dagen och andra dagar. Kurt Nilsson, ni har bland annat utfört det här demonstrationsförbundet med hänvisning till att ni har hittat sprängladdningar. Vad är det egentligen för sprängladdningar och var har ni hittat dem?
I Stockholm hittar man den 6 november 10 stycken skarpa sprängladdningar på Götgatan. De är konstruerade lik tanggranater, de antänds och kan då kastas ut exempelvis i en folkmassa. Om de här briserar så kan människor som befinner sig i dess närhet dödas, få svåra skador och man blir sannolikt döva. I Göteborg den 20 november påträffade polisen 25 likadana sprängladdningar hos en anarkistisk grupp som var på väg till Göteborg. Och de är konstruerade på samma sätt. Polismyndigheten då, som har att svara för skyddet utav människor som deltar i en allmän sammankomst. Vi menar ju då, med den realism vi ser på denna situation, att det är ohyggligt svårt för polisen att garantera då mötesdeltagare ett tillräckligt skydd den 30 november. Och vi har då gått ut och riktat varningar till människor för att delta i de här sammankomsten. Därför riskerna är för oss uppenbara att en sprängladdning kan komma att explodera den 13 november på kvällen.
Ja, när det då talas om sprängladdningar som man kan förmoda kunde komma till användning, och så idag också mordhot med mera från nazisternas sida, kan man överhuvudtaget skydda sig mot sånt här?
Ja, vi tillåter över 1000 politiska demonstrationer i Stockholm varje år, och mig veterligt har den här frågan inte varit uppe på det här sättet någon gång tidigare. Det handlar ju då om att man måste se med realism på de här situationerna, att inte ha den ibland vanliga svenska blåögdheten att vi reagerar först efter att någonting allvarligt har inträffat. Vi ser på de här sprängladdarna med väldigt stort allvar, därför det har varit nära att de har använts. Och jag vet ju också att hundratals skolungdomar avser att närvara på demonstrationerna i Stockholm den 30 november. Och de löper livsfara om sammankomsterna får äga rum. Det är ju detta man då, och det är vi så väl medvetna om, naturligtvis, intresset av att upprätta grundlagarna att låta allmänna sammankomster få äga rum. Men när man väger detta mot de ofantliga risker det innebär den här gången, så väger intresset av att skydda mötesdeltagarna, det väger över intresset av att till varje pris upprätthålla en grundlag. Det kan inte vara rimligt att det ska få kosta människoliv.
Du, hur mycket bidrar de här förpostfäktningarna och hur mycket bidrar debatten nu till att skapa förväntningar hos olika våldselement på kravaller?
Debatter innan och att det håsas upp i media är naturligtvis aldrig bra. De erfarenheterna har vi gjort. Samtidigt är det för polisens del viktigt att vi varnar människor för den situation som råder. Därför vi kan ju inte stillatigande titta på att något allvarligt sker. Vi valde den modellen när vi insåg de här riskerna, när vi fick resultaten från SKL och från våra tekniker. När vi visste hur hyggligt farliga dessa sprängladdningar är, så riktade vi då först en vädjan till Sverigedemokraterna. Därefter riktade vi en vädjan till koalitionen mot rasism. Sverigedemokraterna har hörsammat våran vädjan, vilket koalitionen inte har gjort. Och då återstår för vår myndighet att pröva om man så att säga ska dra in tillståndet för koalitionen mot rasism. Och vi har kommit till det, gjort det ställningstagandet att risken är så fantligt stora att man inte kan tillåta den här sammankomsten.
Nu kommer ju ändå en hel del folk att vara ute antagligen och delta i det här firandet och det kan ju kanske uppstå spontana demonstrationer. Är ni rädda för den här dagen?
Ja, rädda. Det finns en oro naturligtvis över och kommer de här stora demonstrationerna till stånd är det ju så hyggligt lätt för våldsbenägna grupper att gömma sig i mängden av demonstranter och begå sina illdåd därifrån.
Då är det Hans-Göran Frank, advokat och riksdagsman och sedan också polisöverintendent Kurt Nilsson. I studion finns nu Per-Åke Westerlund från Koalitionen mot rasism. Tänker ni demonstrera nu trots att polisen utfärdat förbud?
Vad vi siktar på nu är att ha en massiv kampanj för att vår överklagan ska gå igenom. Vi tycker att det är odemokratiskt att man har fattat ett beslut att förbjuda en fredlig och välordnad demonstration mot rasism. Och vi vet att Gun Hellsvik, justitieministern, hon har ju själv engagerat sig för att Karl den 12:e marscherna, som de heter i Lund, ska få genomföras. Och vi tycker att regeringen måste upphäva det här förbudet.
Men har du ingen förståelse för det som Kurt Nilsson sa här, att man kan inte garantera säkerheten, man har hittat sprängladdningar och det är förenat med livsfara kanske att ordna sammankomster den här dagen?
Vi tror att det här är precis vad nynazisterna vill. Man inför en slags förbud av demonstrationer. Därför att, och det är ju i sig ett odemokratiskt steg, ett steg mot ett samhälle som nynazisterna vill ha. Och de har pressat igenom det här. Vad händer 1 maj då om det kommer bombhot då? Och nynazisterna dessutom, men det våld som är dokumenterat, det har varit även på andra dagar än den 30 november. Så till sist så riskerar det att förbjuda alla demonstrationer överhuvudtaget. Det finns dessutom en annan sak, det är att om det går en våldtäktsman lös, ska alla kvinnor stanna inne då? Ska de gå ut? Är det i så fall deras fel om de blir våldtagna? Därför att de går ut och trotsar, eller går ut trots att det finns våldspersoner ute.
Sprängladdningar har hittats även hos vänsteranhängare, anarkister och andra.
Vi har ju klart dokumenterat att vi vill inte ha något med dem att göra. Och vi vet, polisen har sagt till oss att de vet att vi inte är inblandade i sånt. Vi har aldrig huvor, vi har inte med oss sprängladdningar, vi har inga bomber, vi har appeller och tal och vi försöker banderoller och så för att protestera mot det växande rasistiska och nazistiska våldet i Sverige.
Och du är säker på att ni har full kontroll på era anhängare?
Jag är säker på att vi har full kontroll på våra anhängare. Vi kommer att ha egna funktionärer. Vi har ju dessutom en plats, Norra Bantorget, Norra Latin, som polisen har bestämt, som är långt ifrån där nynazisterna håller till.
Är inte ni rädda då?
Vi är inte mer rädda än en vanlig dag. Invandrare som åker pendeltåg eller tunnelbana i Stockholm sent en vanlig kväll har större skäl att vara rädda än om de demonstrerar den 30 november. Du kan komma en gäng med skinheads i tunnelbanevagnen och misshandla dem vilken dag som helst. Flyktingförläggningar är hotade när som helst. Somalier i Trollhättan går aldrig säkra. Moskéer är aldrig säkra. Och där har polisen inte klarat av och inte velat sätta in resurser för deras säkerhet.
I Lund har regeringen upphävt demonstrationsförbudet. Där blir det demonstrationer. Ni kan inte lika väl tänka er att åka dit och genomföra er manifestation.
Ja, varför det? Det finns inget skäl till det. Vi vill ha en demonstration i Stockholm. Och dessutom är det ju, det här är dubbla tungor från Gun Hellsvik. Eftersom hon har värnat om nazisternas demonstration i Lund. Men stoppar vår demonstration. Dessutom var det ju så i Göteborg i lördag, som bara är 5 dagar sedan. Så fick vitariskt motstånd. Poliserskott, skräddarsytt med bussar till en fest. De som ägde lokalen ville inte att BAM skulle få vara med på att ha en fest där. Polisen tvingade dem att ha det. Polisen tog inte av dem några vapen, kroppsvisiterade inte en enda person, tog inte av dem några huvor. Och de som då fredligt demonstrerade emot, de fick inte ens tillstånd. Så att det är någon sorts dubbla tungor från polisen i den här frågorna. De har engagerat sig för att skydda nynazister, men de har inte engagerat sig för att skydda invandrare och flyktingförläggningar. Eller för den delen bokhandlar som har hotats.
Det du hoppas på nu är att regeringen ska upphäva även demonstrationsförbudet i Stockholm. Alltså.
Ja, de måste upphäva det här. Och vi har fått en allt växande demokratisk opinion för det här då, som vi hörde Hans-Göran Frank. Och vi vet att ju fler som förstår hur allvarligt det är en inskränkning av demonstrationsrättigheterna. Det här är unikt i Västeuropa i efterkrigstid. Det finns ingen motsvarighet till det.
Tack Per-Åke Westerlund från Koalitionen mot rasism. Jag vet att du inte vill tala med den person som vi har i telefonen nu, nämligen Sverigedemokraternas partiledare Anders Klarström, som har avstått från att demonstrera efter att polisen hade bett om det. Varför backade ni egentligen, Anders Klarström?
Ja, det beror på att man redan i det fallet har genomfört en inskränkning i demonstrationsrätten, eftersom vi hade sökt för att vara vid Karl XII:s staty, som är den historiska och naturliga delen föremålet för en sån här demonstration. Och istället anvisat oss Medborgarplatsen, vilket i och för sig kan vara ett bra ställe att ha möten och demonstrationer på, men inte i samband med Karl XII:s dag, för det har ju inte med själva dagen att göra.
Det är inte så att ni vill uppnå ett martyrskap som skulle passa er?
Nej, något martyrskap är vi inte ute efter, det finns överhuvudtaget ingen anledning, utan det här andra ansåg att vi inte vill gå med på den undanskränkning i demonstrationsfriheten som man redan har infört genom det här. Och sen vad gäller våld och annat så tycker jag det är rena rama skämtet när man hör de här Westerlund talare, för att det är de som sysslar med, det är ingenting annat än pöbelupplopp och ligistgrupper som är ute och slåss. Det är samma typ av militanta invandrargrupper som är ute på fredag och lördag.
Men du, från
pensionärer och gamla människor och svenskar överhuvudtaget.
Från Karl XII anhängarnas sida signalerades det väl om våldsmetoder så sent som idag. Vi har hört i nyhetssändningarna om mordhot mot oliktänkande.
Folk på vår sida har överhuvudtaget aldrig någonsin ägnat oss några militanta metoder överhuvudtaget.
Har du kontroll på alla dina anhängare eller?
Ja då, och det handlar bara om fredliga demonstranter som är högtidliga att hålla Karl XII:s minne, och varför ska vi svenskar i vårt eget land inte kunna hylla vår egen historia, våra egna traditioner, utan att våldsamma militanta invandrargrupper
och
extremkommunistiska ska springa omkring och upphäva demonstrationsfriheten, vilket de gör, de är odemokratiska.
Kommer du och dina supportrar att spontant demonstrera?
Jag säger så här, att jag erbjuder alternativ för de människor som vill, jag uppmanar inte till, men de som känner att de vill visa extremkommunister annat att gatorna inte tillhör dem, utan att det är faktiskt vi svenskar som ska äga rätten till det. De människorna kommer erbjudas ett alternativ om de vill så.
Jag menar att gatorna inte bör tillhöra nazister heller?
Jag tycker inte heller ska tillhöra några nazister, utan det handlar om demokratiska nationalister och patrioter som vill hylla sitt fädernesland och visa att man inte viker. Och någon gång måste det vara nog. Man kan inte låta sådana militanta grupperingar som ute, som jag säger, och missa alla människor.
Om det har du sagt tre gånger nu, men är inte det här ett sätt att uppmana till våld också?
Nej, tvärtom. Det här ska vara fredliga manifestationer som det alltid varit från vår sida. Tack. Vilket det alltid varit genom åren.
Tackar, Mr. Klarström.
Ja.